Välkomna till dagens debatt. Välkommen Christian Wojer. Eller är du Chriso nu när du jobbar på sporten?
Båda duger.
Så du, jag blir konfunderad. Ja, jag hade med dig när du var USA-korrespondent också. Då kämpar jag för att kalla dig Christian. Men välkommen.
Tack snälla.
Och sen så har jag också här Rasmus Pinoma som jag har valt att kalla för supporter, fotbollssupporter.
Det stämmer. Ja. Tack för inbjudan.
Ja.
Du
är hes.
Ja.
Varför är du hes?
No, det är väl inte så svårt att tänka sig varför jag är hes. Det gick ju hett till på fredagen. Så.
Ja.
Och det var ju historiskt. Så det här, då får man ju se till att ge sitt allting.
Så du var på plats och tittade på matchen alltså på fredagen. Och ja. Finlands herrar bana väg till EM-slutspel.
Ja, stämmer.
No, vi måste lite kort rekapitulera det i alla fall. När köpte du för det första biljett för att överhuvudtaget rymmas in där på stadion?
I juni.
Okej.
Okay. I juni blev det biljettköp. Jag hade nog lite kollat liksom på matchprogrammet och tänkt sådär att det ser ganska bra ut för Finland och vilka skulle kunna vara de där avgörande matcherna för hösten. Och det här, sen när det råkades de bara i Helsingfors, den här Liechtenstein-spelet, så var det liksom lätt beslut.
Mm.
Så det här då i juni och det här, det var ju bara bra beslut.
Det var ett bra beslut. Ja. Du skulle ha fått bra betalt om du skulle ha sålt dem sådär på nätet samma dag som matchen var.
Ja, varför skulle man ha gjort det?
Men jag läste alltså att målförbundet sa, jag tror faktiskt inte att det är så jättestor överdrivet en faktor på där att man kunde lätt ha sålt 100 000 biljetter. Så att det var ju nog en ekonomisk miss för målförbundet att Olympiastadion renoveras fortfarande. Men så här nu, och det är väl sådär som Finlands fotbollsvän som bara tacka och ta emot. För det var ju en liten fördel, det bör sägas att Finland fick spela den här matchen på konstgräs, Liechtenstein. Okej, Finland vinner 19 gånger av 20 den här matchen i alla fall, men finländarna är mer bekanta med underlaget.
Det lär ska ha varit halt.
Mycket möjligt.
Ja.
Jag tror nog faktiskt att det var ett riktigt bra beslut att ha den där. För att Telia-stadion är ju, eller Tölön Jalkapallostadion som det heter. Så det här, det är ju väldigt sån här intim stadion. Mm. Okej, det är en sån här tolitunnel är det ju, den är känd för det här, där är alltid kallt. Men liksom, den är nära planen. Mm. Mm. Och det är inte som du får på Olympiastadion.
Nej, och det bidrog nog till stämningen, absolut.
Ja, det var ju helt sjuk stämning.
Jag var en av dem som har tittat samma dag och dagen innan också. Och tittat, tänk om någon blir sjuk och är jättesnäll och bara säljer jättebilligt biljetter. För det var mina söner som nog visserligen är vuxna, men som nu vaknar också sådär att nej, men gästas får man inga biljetter. Så ringer de till mig för att det är vana vid att kanske jag hittar på någonting.
Jag kan nog berätta också att i sportredaktionen kom det en och annan sådär att kan ni snälla fixa in oss på något sätt?
Det kan hända att jag var en av dem. Men i alla fall så då så det billigaste jag hittade var 599 euro per biljett. Ja,
ett fynd.
Verkligen.
Det fick vara. Men okej, vi ska prata idag om fotbollskultur och supporterkultur. Och jag måste berätta att jag inför den här diskussionen här så ringde jag till Aki Riihilahti som du säkert åtminstone Rasmus är väl bekant med eftersom.
Nog jag också.
Du också. Men jag tänker för att du är ju det samma klubb så att säga. Du är.
Jo. Given HJK-supporter och så här, absolut.
Men jag ringde honom och pratade lite om det här som hände där på slutet av matchen. Nämligen, jag vet att jag satt själv hemma, eller jag satt inte hemma faktiskt. Jag var på ett sånt litet spa som är nära oss. Och jag hade gått dit tidigare på kvällen och så blev jag kvar och tittade och där var då en gammal dam i stolen bredvid mig som frågade att där matchen skulle börja och så började komma folk med rollatorer dit och sånt här gående där. Det är ett sånt här hem för rehabilitering också. Och så satt hon bredvid mig och så frågade, hur länge räcker en sån här match? Och då förstod jag att någonting spännande håller på att hända. Hon hade aldrig sett tydligen en fotboll. Hon hade ingen aning. Så förklarade jag. Först trodde jag att hon skojade, men jag såg att hon skojade inte. Så sa jag att det är två halvlekar, att det är 90 minuter totalt, att 45 minuter. Plus, aha, okay. Hon satt och hon tittade hela första halvleken och sen vankade hon i halvlek iväg till sitt rum för att fortsätta titta där. Det här var en riktigt gammal tant, dam. Och då tänkte jag att någonting speciellt kanske håller på att hända. Är det så?
Vi får hoppas det. Mm. Alltså nu sås ju frön i och med den här framgången.
Mm.
Ja, det finns så många olika infallsvinklar på det här. Jag är rädd för att det här inte betyder jättemycket för sig klubblagsfotboll. Att fortfarande så är den här intresse för att gå och titta på matcher. Mm. HJK, Jaro, Inter, för att inte tala om lägre divisioner, så är ganska tunt. Mm. Finländare går gärna på fotboll, det är Finlands största gren, det är flest antal licensierade spelare, idrottare som håller på med fotboll. Men vi har inte den där traditionen att gå på klubblagsfotboll. Landslag är väldigt folkkärt, och nu sås frön att ungdomar, barn, vill börja spela fotboll. Så det är ett ganska viktigt arv nu för bollförbundet och alla inom fotbollen att förvalta, för det finns möjligheter nu att finländsk fotboll får ett lyft.
Mm. Men alltså landslaget har ju blivit populärt, och det är ju för att Finland är tokiga i framgång. Mm. Och det är ju det här man ser nu. Hur ska man förvalta den här framgången? Mm. Det är samma med att säga ishockey. Vem brydde sig om ishockey för att det blev ett världsmästerskap? Och efter det har man byggt på det liksom. Så det här, jag tror nog att det är liksom, det är den där framgången som lockar de stora massorna. Och då när vi äntligen lyckas locka de stora massorna, så måste vi göra något för att lyckas binda de här människorna till den här idrotten och se det fina i det och samhälleliga och allt det här liksom.
Mm. Det är därför jag trasslar bort hela Riihilahti här, för att jag blev så mitt att komma ihåg den här gamla damen här, men det var det han sa till mig i telefonen. Han sa att nu finns det en skillnad mellan supporterkultur och fotbollskultur, och det är liksom två skilda egentligen saker, och sen när de liksom på något sätt förenas på ett sånt här bra sätt, så då sker det här liksom lyfte. Han talar om att fotbollskultur, det är den här pappor eller mammor för sina barn på att spela fotboll. Eller knatteturneringar där hela familjen är med och säljer grillkorv och kaffe i pauserna. Det är fotbollskultur. Håller ni med om den här analysen?
Nå, delvis, men de går ju nog, tycker jag, hand i hand, för att det inte bara går föräldrar med sina knattar och sina barn till turneringar, men precis som jag till exempel gör med min femåring, så vi går på matcher tillsammans. Han den vägen så är liksom nästan maniskt intresserad nu, och det skrämmer mig till och med lite över nivån där. Men nog går det ju hand i hand, och sen den här supportarkulturen är ju sen också mångfacetterad, att den här SMJK, Suomi Maajoukkue, kan att ett Finlands fotbollslandslagssupportrar, så de är ju organiserade och bidrar nog. Jag tycker att jag bidragit till det här lyftet de senaste 15 åren, för där finns en grej som folk kan oberoende hur det går för Finland, så tror jag att många gillar att vara där, eftersom den här landslagssupportargruppen bidrar med en stämning och har ramsor som är lätta att känna igen. Och de har vi ju hört de senaste dagarna ganska många gånger, oj Suomi on, eller sen den här kuka voittaa, det vill säga vem vinner, så ropar hela publiken Suomi, Finland. Och det ska inte underskattas.
Ja, den där stämningen är ju att så, om jag ser på min egen supporterkarriär, om man vill kalla det så. Det började någon gång 94 när jag såg på Brasilien i VM och blev en stor fan av Brasilien, och så började jag fundera att varför är det inte Finland? Mm. Varför är inte Finland med? Och sen har man ju väntat på det. Men sen gick man ändå på mycket matcher så småningom, och sen ungefär 2007 så hittade man på liksom att det här är jävla roligt. Och sen när man gick med dit i supporterverksamheten, och där du har liksom ett stort gäng typer som alla sjunger den samma ramsan och tror på den samma narrativet på något vis. Och tror på att vi kan faktiskt bli bra här, och man står i bott och torrt bakom sitt klubblag. Okej, för det har varit ganska lätt för mig på grund av HJK som har varit väldigt, väldigt framgångsrikt här på sistone. Men oberoende så det är ju den där gemenskapen, tycker jag, som hämtar dit. Det är det där, just den där filisen liksom. För mig är det just filisen. När jag står i fotbollspubliken så försvinner allt runt omkring. Jag behöver inte stressa på vardagliga saker. Jag behöver inte fundera på någonting annat. Jag kan bara stå där, skrika mig hes och liksom tro på den där ena saken. Det är kanske, jag skulle inte kalla det fanatiskt, men det är liksom, det är lite att rymma också den här vardagen. Mm. Och det är också en sak. Jag tycker fotbollen har en enorm möjlighet att erbjuda upplevelser åt folk. Och det tror jag är en sak som klubblagsfotbollen speciellt måste bli bättre på. för att kunna bygga den här fotbollskulturen. Mm. Och sen skulle det ju vara, no, jag kan vara kritisk mot vem som helst, jag är inte bunden till någonting, så jag tycker att Veikkausliiga inte, jag tycker att de underskattar det att vissa speldagar skulle kunna också hämta en sån här rutin. För det är rutin som folk vill ha. Det är rutin som hämtar folk på plats. De vet alltid när matchen går. Och det finns ju många stora fotbollsländer, så är det ju den här rutinen liksom inbyggd i samhället mer eller mindre. Mm. Det var en lång ramsa.
Ja, jag vet vad du menar.
Men den här, som HJK till exempel, och det finns de där var varierande storlek, men ändå förhållandevis internationell mått med ganska små klackar. Ja. Så jag är förvånad över att det inte hittar, att det inte fler finns som du. Som, i och med att det finns då de där 100, 200, 300, 400, 500, det började vara en stor klack i finska mått med, att det inte finns fler som vill känna som du. Jag trodde då HJK började med sin, eller hade sin Forza HJK som det då hette, och nu minns jag inte ens riktigt.
Det är Klubi Päti, det
precis. Att inte, det finns fler som vill associera sig och känna som du känner, att här finns ett jobb att göra. Att är det, eller är det då lite av en det här finländska lynne då också, att man kanske då inte. Det är lite pinsamt om man börjar ropa och hojta och sådär, men det, jag själv går på en del fotbollsmatcher, och i och med att jag går numera ofta med pojken så är jag inte där då, men jag kan tänka mig att han säkert kan bli intresserad av det i framtiden.
Det är intressant det här som du sa, för att det kanske är lite pinsamt eller sådär, men det tycks ju inte, om var och en som har gått på knatte fotboll säger att det tycks ju inte alls vara pinsamt. Där är det snarare pinsamt hur en del föräldrar kanske beter sig ibland.
Ja, det är också en annan historia.
Ja, det är en annan historia. Men det där, sen jag tänkte ännu med den här matchen nu på måndag eller på fredag, så det hade ju byggts upp en sån här väldigt, det hade pratats om det flera veckor egentligen på förväg redan, och vi visste att, och efterhand så steg stämningen också så där bland vanligt folk som inte har någon aning om fotboll började liksom prata att vad det händer, att det är något stort så här på fredag. Och sen tog det sig utlopp där på slutet i till exempel det här som kallas för pitch invasion. Och nu drar Rasmus. Jag slår varm att du sprang där på plan du också.
Naturligtvis. Varför skulle jag inte?
Man får inte göra så.
Nej, men det där är också. Det är ju helt galet att. Alltså det är fullkomligt galet att Pallolito går ut liksom dagen före med en stor nyhet i kvällsblaskorna. Där de säger att det här är en. I värsta fall så kan Finland tappa poängen om folk springer ut på planen, och alla vet ju att det inte går så. Och de talar om mellacka där och allt möjligt så här. Varför ska
om det skulle ha varit, som du talar, mellacka, alltså någon sorts upplopp, kravaller under, före slutvisslan har ljudit, det är ju då som sådana stränga straff införs.
Eller om det blir upplopp där på planen.
Exakt,
det är ju liksom problemet. Alltså folk är ju en jävla rus av eufori och allt sånt hänt. De vill ju festa det här. Det här är unikt. Det har inte hänt på 80 år. Det har aldrig varit hänt. Mm. Och de här människorna, där finns folk som har suttit
Rasmus,
som den här.
Rasmus, man får ändå inte göra så.
Men det har ingen skillnad. Tycker jag. Och det, alltså, jag måste berätta, jag måste säga här så mycket att jag tycker det finns skillnad på pitch invasion och pitch invasion. Aha. Så mycket måste jag lite förlåta mig här nu. Jag tycker det är ändå så att om du springer dit på planen och siktar på att festa med spelarna, men du går inte dit och liksom, du är väldigt, går på och så där. Det tycker jag inte är okej. Man måste ju lite känna efter att vad är okej och vad som inte är okej. Och jag tycker att vi inte har riktigt den där kulturen här ännu. Och sen när folk har lite tagit det här några öl under och är lite överentusiastiska, så kan det ju bli en sån här situation där det kan bli till och med lite skrämmande för spelaren.
Vilket
det,
många spelare faktiskt har sagt efter att det blev.
Ja. Och det tycker jag det går lite långt. Att man måste ju lite känna av läget också. Inte gick jag dit och hoppa i halsen på spelarna. Jag gick dit och satt handen i luften och high five. Och om någon ville slå high five så varför inte. Och för det mesta så festar man ju med de andra supporterna där. Det var ju det som var poängen.
Mm. Vad säger du, Chriso?
Jag håller med en del. Men för att vi ska få debatt här så det finns ju en orsak till att de är förbjudna.
Yep.
I USA, framförallt i collegeidrotten, som är en stor grej, så är det här mer eller mindre regel då det är en stor seger framförallt över rivalen. Men det har hänt saker. Folk bryter ben, folk bryter det ena och det andra. Man krockar med andra som springer in och det är hjärnskakning och så vidare. Så det är ju helt naturligt då att det är förbjudet. att det hände då här i fredags, så när jag tittar på de här scenerna, så i det stora hela tyckte jag ändå att det var ganska sympatiskt. Det var, de flesta kunde bete sig, men som du säger här, så det var så till exempel Juha Pirinen där strax före det här började hända, ja, precis, alltså nu visar vi här alla att vi såg det.
Han lyfte upp händerna och skuffa så här med händerna så där i luften, så de har visat folk att backa bort, backa bort.
Precis, ja. Så där borde kanske då vara ett tecken, åtminstone de som ser det, att hej, rusa inte på spelarna, vilket de flesta tycker jag gjorde. Nå, sen har det ju också lyfts fram här, och det kan jag delvis hålla med om, att det är lite egoistiskt. Jo, supportrarna är där för att, och det är en så fantastisk upplevelse för dem också, men man sätter nog jaget före då det här finländska landslaget när man springer in, för att de kan inte då gemensamt fira det de har åstadkommit och verkligen krama omfamna om varandra. Mm. Och sen det som ju har hänt i Finlands fotbollskultur är den enda som säger det här med landslaget. Alltså, bland det finaste är ju då landslaget kommer fram till den här klacken och sjunger de här ramsorna tillsammans. Och den konfekten så snuvades
det nu. Det blev borta nu.
Ja. Tyvärr så blir det ingen debatt om det här, för det tycker jag är lika.
Okej.
Okay. Alltså, jag tycker också det var jättesynd att den här biten blev borta. Mm. Men det, du får inte båda. Mm. Om inte du gör det så att du murar in den här pitch invasionen på något vis och sen backar tillbaka gänget dit. Men det fanns ju inte så många vakter på plats att det ska kunna lyckas.
Det fanns faktiskt inte många vakter på plats.
Det var ju konstigt annars också, för de stod ju framför huvudläktaren. De stod inte alls framför de här ändorna där de allra mest fanatiska sitter och står och härjar och allt det där. Men alltså, det måste jag ju ännu säga att i den där, jag har inte upplevt en sån här match i Finland. Och jag har sett Schalke HJK i tiderna. Jag har sett det här andra stora matcher också. Och det har ju inte, alltså en sån här inramning. Jag har aldrig sett något sånt här i Finland. Det var alltså fullkomligt euforiskt. Och efter första andra målet så ser man omkring sig folk som gråter av glädje. Alltså det är det som visar hur mycket det här betyder åt folk. Mm. Och då när folk befinner sig i ett sånt här väldigt känslosamt läge, så är det, tycker jag, lite sökt att kräva av dem att de inte får utlopp för den här glädjen. Och det där utloppet blir ju sen, det räcker att det är några som springer in på planen, så far ju alla.
Det är ju det som det som sker med mänsklig verksamhet överhuvudtaget.
Någonstans fina också med idrotten då, att du, de här stora evenemangen, du delar sorg och du delar glädje också. Att otaliga gånger du är själv suttit på större matcher eller någonting, så den du sitter runt och om och kring, så man kramar om varandra, och jag tycker att sånt behöver vi mer av i det här samhället. Och lika så i förlustens stund så har man den där okända ofta som står eller sitter bredvid en, och man kan liksom veta det där att okej, jag är inte ensam om att känna just så här, och det är helt okej. Sen en sak ännu om den här pitch invasion, för den här frågan har jag fått många gånger. Vad händer nu? Jag tror, och jag hoppas att jag har rätt, att Finland och Finlands bollförbund klarar sig med böter, för att som vi har konstaterat här, det var absolut inte.
Finns det på riktigt en risk för något annat än böter?
Det följande skulle ju vara att Finland skulle få också en väldigt, väldigt stark varning, att händer det en gång till så spelar man till exempel inför tomma läktare. Men Europeiska fotbollsförbundet och också Internationella fotbollsförbundet har låtit mycket värre saker gå mellan fingrarna. Till exempel en massa rasistiska påhopp som sker ganska regelbundet nu. Och visst, det har varit de värsta syndarna att tvingat spela inför tomma läktare, men det har krävts massor. Det här är peanuts jämfört med det.
Ja, åtminstone har vi inga rasistiska påhopp i Finland.
Nej, exakt.
Så det är ju bra att, okej, man ska inte förvänta sig hela det värst. Jag tror att det blir några tiotusentals euro i böter, som är en futtig summa jämfört med vad bollförbundet förtjänar på den här vinsten.
Jag tittar här, jag plockar fram en kolumn om det här av Vesa Rantanen. Så du har säkert läst den.
Det är inte unikt det här vad han,
ja, han
skriver.
Säger just samma, att det här att man springer ut på planen efter en sån stor match är kaunista romantik och vacker romantik, men det är också girig själviskhet. Så där fick du, Rasmus.
Men det där kan jag köpa. Visst är det själviskt. Visst, det är ju spelarna som har vunnit matchen. Det är inte supporterna som har vunnit matchen. Så jag kan förstå det att det är att man inte vill att det händer. Och att man vill ha den här gemensamma stunden efter. Den skulle jag också gärna vilja ha.
Sen var det bilder också av små barn som var där inne på.
Ja, men det är ju det som är det fantastiska. Jo, det är det som är det vackra med det här.
De var inne på planen där folk rusar fram.
Så nej, men de var kanske inte i vägen för någon.
Det. Nej, och den, okay. den där storyn har jag läst. Alltså, det var en pappa som tog in åtminstone en av de här barnen väldigt sent. Då när situationen fullständigt hade lugnat ner sig och var i utkanten av det här, den här stora folkmassan. Så att det är förstås förälderns ansvar i det här fallet. Men jag upplevde inte då jag läste det att det skulle ha varit hotfullt på något sätt.
Vi måste ju ännu berätta för dem som inte har läst allt som har skrivits om det här och inte har kollat så noga att den av Finlands spelare som hade en sån här blodig
ja, näsa, jag pausar här, Jori.
Så det där, han fick det ingalunda på grund av matchen utan just på grund av att någon supporter som skulle halsa om honom ordentligt tydligen tirva till honom i rena förtjusningen. Så att.
För så, det händer saker, det kan gå illa, det här var små potatis.
Men då ska vi gå vidare till att lite diskutera vad som hände sedan. Mm. Det vill säga, folk strömmar ut på stan och det har vi sett förut efter ishockey. Men då har det varit så att Finland kanske har vunnit ishockey i världsmästerskap eller något sånt hänt. Att det här var ju frågan bara en kvalificering. Förlåt, jag menar inte bara. Men jag menar, det var ändå frågan om en kvalificering att komma med.
Det här kan vi nog debattera.
Jag förstår att det är viktigt. Jag har en äldre son som själv har spelat fotboll hela sitt liv och spelar fortfarande. Så att jag förstår vikten av det. Men dock, för en utomstående kanske, så skulle det kunna te sig lite intressant.
Ja, det där hör man ju ofta. Men nu är det ju någonstans så där att om man tittar in i sitt hjärta, att om man längtar efter någonting eller om man har upplevt besvikelse efter besvikelse och man måste blanda mera bark i brödet och så vidare. Så nu är ju den där känslan av framgång sen större. Att lag som vinner och hejar du på lag som oftare vinner, så inte det riktigt samma sak då. Inte? Att nu är, på det sättet är ju det här stort. Och i samma veva så finns det i Finland den här lite det finns liksom motsättningar mellan till exempel ishockey och fotboll. Och i fotbollsvänner, och det handlar fortfarande om småklickar, tror jag, hoppas jag. För jag tycker båda grenarna, alla grenar är fina. Men ishockeymänniskor tycker att okej, det här är ju att fotbollen så de gör sig helt stor, att vad är det här nu? Lite som du sa. Medan sedan fotbollsmänniskorna tycker att hej, ishockey, att hur många länder så håller man på
sport,
med det här. Och det där vill jag komma ifrån i Finland. Att alla finländska idrottsframgångar, så tror jag att gör gott åt finländsk idrott, för att då motiverar det, som till exempel det här tror jag inspirerar idrottare på alla nivåer, alla grenar. Vi kan, Finland kan komma och göra det som tidigare har känts omöjligt.
Men som, folk har ju ett speciellt sätt nog att fira stora idrottsframgångar. Det gäller inte bara i Finland, utan nu finns det ju, jag läste precis just att i Rom lär det ska finnas färdiga sån här galler, kravalska taket kring viktiga sån här fontäner och sån här som byggs upp då när det är stor match i stan. Och så tas de ner nästa morgon. Och nu frågar jag mig att borde vi ha samma här, för nu följande diskussion har ju gällt igen den här Armahavi Samanda som folk har för sig att de ska klättra upp på och skutta på och försöka klä kläder på, och det är en bronsstaty som är över 100 år gammal och väldigt fin och värdefull.
Och kör.
Och nu har det då vädjats att snälla klättra inte på henne. Och nu finns det då ett initiativ av en grön fullmäktigeledamot i Helsingfors som tycker att nu ska ju folk få fira, men borde vi rädda statyn? Hon föreslår det, Fatim Diarra från de gröna, att borde man plocka in Haavi Samanda i något tryggt utrymme och ersätta med en replika, alltså en kopia, vilket också lär ska ha gjorts på vissa håll av världen. Vad tänker ni om sådana här?
Den här torgfirande har ju blivit liksom ett sådant här koncept efter 1995. Och Haavi Samanda som en liksom central punkt för det här, för att man såg då bilderna av folk som simmar där i, fast det var kallt ute och allt det där, så det här. Det diskuterades ju om det här än förra året då, i det här ishockey-VM. Och jag var faktiskt lite överraskad att de inte hade satt stängsel runt. Kanske det var oväntat att det hände så här, inte för mig. Jag visste att det kommer att hända, men det här, jag förstår inte varför de inte bara gör det. Inte den där statyn som är viktig, inte måste man stå på den där statyn, utan det viktiga är att ha en plats där man samlas. och liksom festar och firar tillsammans det som har hänt. Mm.
Men om det är viktigt att man simmar i någon bassäng, så då måste man väl hitta en bassäng då
någonstans. Ja, men den var ju torr.
Ja, det är sant. Det,
ju ingen
det, sant.
Men,
det är sant.
Men nu är det ju svårt att, det här är ju i allra högsta grad en finländsk tradition numera, att man i Helsingfors samlas kring den här Haavisamanda-statyn och de här fontänerna. Och nu är det svårt för folk att förstå det, att hej, vi såg i våras då ishockeyfansen, eller finländare, gjorde samma sak, att nu får ni inte. Och för friska tillstånd så gör folk bevigheter. Jag tycker att det här initiativet låter helt vettigt. På riktigt.
Vilket är
att göra en replika. Mm. För att jag tycker kanske inte att det här sker så ofta. Och kravallstaket, klart det är att folk hittar någon annan plats då, men jag tror ju inte att det är, bara sen handlar heller om att folk då klättrar på den här statyn i samband med idrottsevenemang, men den vittrar väl, antar jag,
annars också
lite sönder, så där år efter år, så att
den blir körare i alla fall. Alltså det som har hänt när Haavisamanda, det är ju också på första maj, så att hon får en studenthatt, en sån här stor. Men det får inte man heller klättra på mer, utan man lyfts med en sån här lyftkran dit och så sätts den här stora hatten på, just för att bespara den här statyn för mig.
Jag rekommenderar att vi tar in den där Haavisamanda och så bygger vi istället en dubbelt så stor av Rivekaner med det här, där han vilt jublar över.
Nu talar du alltså om landslagets tränare, vi ska komma ihåg att, ja. Här lyssnar säkert sådana också som inte är så insatta i vem Rivekaner var, tror det eller inte. Men alltså det är landslagets tränare som nu har höjts.
Jag lever i en fotbollsbubbla.
Jag vet att jag har märkt det. Men om vi lite ännu pratar om det här själva firandet. Visst, vi är inte alls unika på det sättet. Men det är ju någonting väldigt sånt här. Nu kan man välja två ord. Säger man nationalistiskt eller fosterländskt? Beroende på vem du frågar. Men det där, då när ishockey-VM firades, så hade jag av mina ungdomar på stan. Och då berättades det, nu måste jag lägga orden väldigt försiktigt, det var en flickvän till en av mina söner som annars sa att när de talar svenska så blev det väldigt hårt påhoppade för att Suomi, vet du det här, vet du, fradgande det här, att med vet du, fradga i mungiporna det här, att här talar vi finska. Att det passade sig inte då, att hon sa att wow, att det här var överraskande, den formen av nationalism kopplat till. Är det första gången ni hör sådana här?
Ja, det är faktiskt.
Det fanns nog, det skrevs till och med om det.
Det är nog inte första gången jag hör det här. Ja, det är ju den här. Alltså om man tänker, okej, det här är nu helt min egen känsla om den här saken, det finns ingen fakta bakom det här. Men jag tycker att i speciellt i ishockeyn, det är ganska mycket sån här retorik som syftar på olika krigstermer till exempel. Och det är dessutom...
Ge några exempel. Det vi håller i det, någon sån här.
Ja, och sen lite sånt. Vinterkrig, och delvis. Jag kan tänka mig att jag själv också i något referat är skäms för det, om det så är fall. Jag kanske tagit i någon form av sån analogi de man har med Ryssland.
Du talar om fiende kanske istället för? Eller?
Ja, att nu ska det kämpas som om det skulle vara, vara krig igen. Och det, jag tror väl ändå att... De här uttrycken så kommer då. Angående då VM-guldet i våras då Finland vann, så jag var där ganska nära händelsernas centrum, och det var jag upplevde var en sån här otypisk finländsk glädje, att man just kramar om okända människor, och där var förhållandevis många med till synes invandrarbakgrund också, och det var väldigt inkluderande, och jag blev jättevarm.
Talar du nu om den här dagsveckan, alltså på torget efter, eller talar du samma kväll?
Nej, utan samma kväll.
Ja. Okej. Okay. För att nu när du sa, Rasmus, här att i ishockey så använder man sån här retorik, så minns jag nog också att för ett antal år sedan så var det vissa alltså mörkhyade spelare i fotbollslandslaget som också talade om en viss sån här otrevlig feedback som de fick, att inte du finner att åka hem och sånt här. Jag kommer inte ihåg nu vem det var som talade mest om det här, men att jag är säker på att...
Ja. Men här måste jag bara flika in. Alltså jag tycker att finländska fotbollslandslaget hade senaste, eller egentligen under hela 2000-talet, varit ett fantastiskt exempel på den smältdegel som Finland kan vara.
Så är det ju för de flesta av oss, men precis. Det finns folk som...
Ja. Men nu är ju det där exemplet då vi har Glenn Kamara på mittfältet, mörkyade, och vi har en finlandssvenska, vi har haft Perparim Hetemaj, vi har Radecki med tjeckisk förälder och så vidare. Så nu är det ju jag tycker att det är förbluffande att folk ännu där sen gräver ner i sina skyttegravar och säger att Finland ska vara på ett visst sätt. Då de ser att det här laget de hejar på är någonting helt annat. Pyry Soire är ett annat exempel med afrikansk pappa och så vidare.
Men det måste nog säga att jag tycker att det har varit lite överraskande att den här vinsten så har inte egentligen fått några sådana nationalistiska drag, tycker jag. Mm. Jag tycker att det har varit en vinst för liksom fotbollsfolket, mer eller mindre. Kanske i den mån också en vinst för liksom den finska fotbollen på något vis. Det tangerar mer till det här idrotten och en till nationalitet, tycker jag, på något vis det här.
Nu undrar jag nog vilken bubbla du lever i. Jag följde med streamar från, jag åkte inte själv in till stan, men jag följde med olika streamar från torget. Så nu tycker jag ju att de här nationalistiska dragen, eller nu ska jag säga kanske fosterländska då, det beror ju lite på hur du ser det, att nu är de ju väldigt starka där när folk ställer sig på torget upp och sjunger Finlandia-hymnen med en flagga och så här. Och Finlandia, alltså det skedde sånt. Jag såg det i någon av kvällstidningarnas stream bland annat.
Det är helt sant.
Ja. Så du har också sett
det. Jag har varit där och lyssnat på dem och sjunger.
Och de sjöng dessutom väldigt vackert, att det var inte fråga om det, men visst är det ju en form av en stark nationalism. Är det något fel på det? Jag vet inte
i sig, alltså så länge den är inkluderande, att vi alla är finländare på samma sätt som i landslaget, så en viss fosterländskhet och en viss stolthet över det vad vi representerar och vad det sen är det som vi representerar. Jag tycker att det finns många fantastiskt fina exempel runt om Europa där fotbollskulturen har gått i bräschen för att vara ett mer tolerant samhälle. Det finns förstås de här problemen, Rumänien, Bulgarien och så vidare, de här rasismen, Italien också om vi talar mer om Västeuropa, men i Tyskland så gick fansen i bräschen för att flyktingar, och det var den här Syrienkrisen, refugees welcome, många sådana banderoller, det här såg man på många andra håll också, så att det görs nog också gott här, men precis som i övrigt i samhället, så fotbollsfansen är inte, det finns av alla de sorter där också, tyvärr. Men...
Jo, varje politiskt engagemang finns säkert med. Men det som vi gör ganska aktivt faktiskt i HIKs klack är det att vi försöker ifrån säga oss allting politiskt. Mm. Så vi tar inte, fast majoriteten skulle tycka att det är bra med att refugees welcome eller någonting annat sånt här, så vi tar inga, överhuvudtaget inga liksom, tar inga ståndpunkter liksom, i sådana
frågor. Det är bara fotbollen.
Det är bara fotbollen som gäller, och oberoende din bakgrund så är du välkommen att heja på det laget. Det som enar det här schacket är laget. Inte någonting annat runt omkring. Mm. Och sen förstås kanske lite motstridigheter med klubben emellanåt, men det är sånt intressant, men det beror lite på grupperingarna inom gänget. Men det här, folk blir inspirerade och motiverade av så olika saker. Men jag tycker att det där är också liksom en synvinkel på saken.
Mm. Men nu när jag har två män här så måste jag ju inte låta bli att lyfta upp det här. För det pratas alltid nu för tiden om toxisk maskulinitet.
Mm. Jag borde inte skratta.
skratta på dig bara. Nej, du, jag tror att du skrattar för du anade att det skulle komma. Så då när jag satt och tittade på det här firande efteråt. Och då ser jag de här grejerna. Du river av dig skjortan. Det är oberoende av hur du nu är formad, så spänner du musklerna och så tar du kameran, var det ens kommer någon med kamera. En av kvällstidningarnas kvinnliga redaktörer gick omkring och gjorde en stream, och då rusade de framför kameran och sa, jag borde gå långt från mikrofonen nu och varna teknikern, men att det är liksom, det enda som de spottar ur sig är det här spännande musklerna. Suomi! Det är liksom, nu vaknar teknikern nog. Så det där, att det är liksom budskapet, det är både liksom hård sån här nationalism, det är jag är en kar, titta på mina muskler, jumalauta, att det är jag som har gjort det här. Förstår ni att man kan gå igång på det här? Jag gör inte själv, men att jag vet att jag har sett att vissa har gått igång på det här sättet att uttrycka.
Jag har diskuterat det här mycket med min syster, för att jag har försökt få henne med i fotbolls i de här fotbollsen. Eller komma med bara och se på en match eller så. Hon tycker inte om att komma dit till supportersektionen. Därför för att hon tycker att det är liksom lite onödigt. Lite onödigt sådär.
Macho, säger
ja. Ja, precis. Och jag kan förstå det riktigt bra. För det, man är ju högljudd och meningen är att man ska överrösta motståndaren. Och det är lite sådana motsättningar i det hela. Och sådär, men ja. Jag tycker det är upp till var och en tycker om.
Men här finns ju en viss skillnad om du tittar då när det spelades VM i, var det Sydafrika? Som, då var det den där, okej, högljudda instrumenten. Men också det att hur folk, de dansar. Och så här, alla dansar, gupp, män och kvinnor och slår på trummor och så här. Men i Finland så går det ut på det att man drar sig kjort och spänner musklerna och vrålar så att spottet strittar.
Nu är det också exempel kommer från till exempel England. Att där har det gjorts till en kultur att ju kallare det är så desto mer ska man visa sin manlighet genom att till exempel då drar sig skjortan och ofta då en stor ölmage. Men du tangerar nog ett väldigt angeläget tema här som jag spinner lite vidare på det, för att det är ett litet problem tycker jag för idrotten, lagsporter och fotbollen att det är så få kvinnor eller det finns sådär som din syster som inte vill komma, och det är ju en stor marknad, det är, let's face it, det är halva populationen, och här ser vi ju nog att storklubbar som Chelsea, Arsenal, PSG, Bayern München, så gör en helt klar satsning på damfotboll och också försöka locka de här damerna att gå och titta på matcher.
HIK, att lägga till det.
Precis.
Ja. Och damerna ska då inte stå och skrika Suomi med spottestrittande.
Och Finlands damer har ju kvalificerat sig för EM, det bör sägas flera gånger.
Absolut. Så det var inte därför var jag månom att tala om herrlaget här också i början av sändningen. Hej, tiden tar slut.
Ja.
Tyvärr. Det skulle ha varit roligt. Vi hann inte ens prata om gårdagens match, men det kanske lika så bra det gick. Och förlorade 2-1 mot Grekland och halvtom stadion och något tjabbel också med spelarlistan och sånt här. Så det var ju inte så kiva. Men idag så är det i alla fall så här att Torilla Tavataan.
Vi går till
EM. Idag är det torifest i Helsingfors klockan 19 med livemusik.
Och Yle sänder sen EM-slutspelen. Det vill jag säga.
Ja, det ska vi säga, absolut. Hej, tack Krisu Vuojärvi och tack Rasmus.
Jag lovar skicka hälsningar åt mina döttrar, så hälsningar åt Viola och Lilja.
Okej, nu gick de hem också. Tack så mycket, nu är debatt imorgon samma tid, samma kanal. Hej då.